Under den här pingsten så har jag tänkt att ta upp ämnet barnaskap. Och se vad det står för lite grann, vad det betyder i våra liv. Barnaskap. Och då är det ju väldigt naturligt att vi börjar i Johannes första kapitel. Johannes 1. Elfte till trettonde versen. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Det finns så många fina poänger i det här med att vårt liv, hela vår existens som kristna, beskrivs som barnaskap. Johannes tar fram en dimension i det här som jag vill stanna för ikväll och som jag tycker är underbar. Och det är ju detta att det var ju inte du som hittade på att du skulle födas. Utan det var dina föräldrar. När du skulle födas till detta jordiska livet. Det var inte du som hittade på att du skulle födas på nytt. Ty det är inte barn som hittar på att de ska födas, utan det är föräldrar som hittar på. Numera håller vi oss med ett ganska gräsligt ord. Vi talar om att skaffa barn. Det är någon sorts konsumtionsande i det där, tror jag. Men i vilket fall? Det är ju föräldrarna som avgör när det ska födas barn och när det inte ska födas barn. Johannes skriver så här att vi har inte blivit födda av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja. Det var alltså inte du som hittade på det. Väldigt viktigt. Kan inte nog understrykas. Därför ibland kommer människor in i kriser. Och det kan vara korta kriser, det kan vara långa kriser, det kan vara folk som går omkring och krisar i årtionden och tänker så här, jag vet inte om jag är frälst. Men älskade vän, varför vet du inte det? Ja, jag känner mig inte så förfärligt frälst. Jag är en dålig kristen dessutom och underförstått, om Gud hade någon smak så skulle han kasta ut mig. Och det har han antagligen gjort. Och jag går här i kyrkan och jag längtar efter Gud och så här. Men jag hör nog egentligen inte hit. Jag känner mig så utanför. Var och en som har blivit Guds barn har blivit det. Inte därför att han tänkte själv att ja, man kanske skulle bli kristen. Ja, får kolla allt här i världen. Man får ta och kolla också hur det är att vara kristen. Vi ska slå upp lite senare i Johannes evangeliet. I det sjätte kapitlet. För att få det här något förtydligat för oss. Den 44 versen. Johannes 6 och 44. Jesus säger så här. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Jag tycker om det där ordet ingen. Ingen kan komma på idén att vilja tillhöra Gud. Eller att vilja tillhöra Kristus. Det är omöjligt. I Romarbrevet 8 så står det talat om varför. Det mesta står ju i Romarbrevet 8. Men där står bland mycket annat så här att i 7:e versen. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Kan inte göra det. Det finns en upprorskraft i varje människa. En som har med syndafallet att göra. Och som är mycket större än någon av oss anar och förstår. Och den garanterar att ingen enda människa kan komma på idén att vilja tillhöra Kristus. Om inte fadern dessförinnan har tagit ett initiativ. Lite senare i Romarbrevet 8 så står det ju så här. 16 versen. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Jaså, säger vi. Undrar hur det känns. Det måste vara något övermåttan saligt. Det måste vara bubblande glädje och lovsång till och med när man sover. Både dag och natt. Det måste vara någonting alldeles extatiskt. Ja, det är det ibland. Halleluja. Är det pingst så är det. Men det är inte alltid det känns så. Och vi ska inte pressa oss till att påstå att det alltid ska kännas så. Men det finns någonting som hela tiden finns, ska jag säga, som en eld på altaret. Och det är vår längtan efter Gud. Det är antagligen den som jag har gjort att du är här. Kanske sa du när du åkte hemifrån att det är sista chansen jag ger Gud. Nu har jag prövat länge. Nu orkar jag snart inte mer. Men fortfarande finns längtan. Tänk om. Den längtan, förstår du, den är helt omöjlig i en människa om inte Gud har lagt dit den. Om alla andra bevis på Guds kärlek sviktar. Om taket ramlar ner och bilen startar inte och hunden har sprungit bort och kronofogden ringer och allt på en gång. Och du tycker det att nej, nu ger jag upp. Nu är det stopp. Ja, så finns ändå det här kvar. Man kan bli svårt sjuk. Man kan hamna i djupaste depression och mörker. Ändå finns längtan kvar. Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Anden kan vittna på många andra sätt, förstår man rätt. Men det där är det vittnesbörd som aldrig sviktar. Det finns där ständigt. Vår längtan efter Kristus. Och den är entydig. I det ögonblick som Gud inte drar en människa längre så försvinner den längtan totalt och han säger det att Gud, sånt dösnack. Jag har aldrig hört talas om. Kom inte och prata med mig om Gud. Det är fullständigt meningslöst. Varför? Därför att magneten som drog järnfilspånen drar inte järnfilspånen längre. Och då kan järnfilspånen lägga sig hur de vill. Nu är det ju så här att vi känner Gud så dåligt. Vi har på många sätt en Gud som är för liten och vi själva är för stora. Jag älskar Johannes döparens regel. Det är som sig bör att han växer till och vi förminskas. Ty allt i livet blir sunt när det blir så. Och någonting som vi har spånat på väldigt länge och förstått väldigt lite av, det är Guds allmakt. Vi talar om den ibland. Men när man lite mera kommer så här i förtroliga samtal, så brukar det alltid visa sig förr eller senare att Guds allmakt, ja. Det blir som en torr teologisk dogm. Också vi kristna tycker så ofta att det är så lite som vittnar om att Gud verkligen är allsmäktig. Guds allmakt betyder inte alls att han liksom styr människor tills vi blir robotar allihopa. Att vi går på någon sorts fjärrkontroll ungefär som flygplan i en dimma. Gud utövar inte sin allmakt på det sättet. Det är möjligt att han skulle kunna göra det. Men på något sätt har Gud bestämt sig för att det där är inte gott utan ont. Det är inte ljus utan mörker. Jag håller mig för god för att syssla med sånt. Jag vill att de som är skapade till mina avbilder ska växa upp och bli självständiga individer. Ändå är det så här. Och det tycker jag att Bibeln ger ett intressant vittnesbörd om. Vi ska slå upp i Ordspråksboken 20. Tror jag det. Men jag trodde fel. Ordspråksboken 21 är det. Första versen. Kungars hjärtan är i Herrens hand som vattenbäckar. Han leder dem vart helst han vill. Det finns inga begränsningar. Vart helst han vill. De är som vattenbäckar. Och det är bara att flytta på några stenar och gräva en annan fåra så går vattnet dit. Inga problem. Inte alls. Ändå. Så tvingar Gud ingen. Det här kan vi bara förstå väldigt, väldigt ytligt och fragmentariskt. Det här är Guds egen hemlighet. Hur kan han få människor, hur kan han få kungar, presidenter, diktatorer och tyranner vart helst han vill? Det måste han ju kunna om han är allsmäktig. Men hur går det till? Utan att han någonsin tvingar någon. Hur kan det komma sig att Gud har denna förmågan och ändå håller han oss ansvarig för våra liv? Ja, det är lika gott att erkänna från början. Vi förstår inte det här. Och vi kommer aldrig att göra det på den här sidan. Och varför skulle Gud inte kunna få vara till en del ett mysterium för oss? Jag blir ibland lite bedrövad när jag träffar folk som har en helt datoriserad Gud. Man stoppar in något i en enda, man vet exakt vad som kommer ut i den andra. Så tråkigt. Såna är ju inte ens du och jag, menar jag. Vi är ju lite spontana och lite variabla och lite obegripliga också. Eller hur? Kan inte Gud få lov att vara det med? Det tycker jag. Hela dramat på Golgata är en fantastisk bild av en Gud som får i detalj så som han vill och som han har bestämt. Och ändå tvingar han in. Vi tänker oss de här soldaterna som tar ner Jesu döda kropp. De är ju profeter. De slog sönder benen på den ena rövan. Och så slår de sönder benen på den andra rövan. Och så slår de inte sönder benen i Jesu kropp. Ty påskalammets ben skulle inte krossas. Och i Saltaren 34 så står det att den rättfärdige måste lida mycket. Men icke ett ben ska krossas. Men det hade de ju ingen aning om. De var ju romerska soldater. Legoknäktar, busar. Kanske. Ändå så handlar de profetiskt. Och man kan ju tänka ungefär hur snacket gick. Ah, grabbar, ja, men han är ju död. Vi gör oss inte den mödan, utan plocka ner honom bara så kan vi gå hem, det mörkna snart. Vi har annat att syssla med. Så tänkte de. Och i det handlar Gud. Festligt. Gud är mycket större. Och når mycket, mycket djupare och längre i vårt väsen än vi förstår. Om vi slår upp i Johannes evangeliet och tittar lite grann på just på Golgata-dramat för att få klart för oss hur mycket Guds initiativ betyder i allt det som sker. Johannes 19. Vi ska läsa de 5 första verserna där. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna vred ihop en krans av törn och satte på hans huvud. Och det hängde på honom en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sa: var hälsad judarnas konung, och de gav honom örfila. Sedan gick Pilatus ut igen och sa till judarna: jag för ut honom till er för att ni ska förstå att jag inte finner honom skyldig till något. Jesus kom ut med törnekransen och den purpurröda manteln, och Pilatus sa: här är mannen. Nu är det så här att ordet Adam betyder människa. Han kunde sagt: här står Adam. Jesus är ju den som bär Adams hela skuld, människosläktets hela skuld. Och det hade ju Pilatus ingen aning om. Men han säger det: se på den här mannen, här är mannen, här är människan. När Gud förbannar marken så säger han: tistel och törne ska den bära. Så står Jesus med en krans av törne på sitt huvud. Han bär hela förbannelsen. Vem satte dit den? Ja, det gjorde ju soldaterna, men det gjorde de ju inte efter noggrant bibelläsande, att nu ska vi verkligen göra det här riktigt symboliskt och liturgiskt och rituellt, och nu ska ju alla se att vad det är som håller på att ske. Nej, de tänkte bara: kung, den där. Ja, nog har vi sett många kungar, men en sån kung har vi aldrig sett. Nej, kom inte och säga att det där är en kung. Vad ska han ha på huvudet för någonting? Ja, vi får väl göra, ja, han får ju ha en krona förstås. Och så gör man en krona av törn. Föraktad varan och övergivna människor. Vi överskattar vårt eget initiativ. Vi har för oss att hela världshistorien hänger på precis att vi nu kan klura ut det rätta. Och vi måste sitta i kommittéer. Och vi måste producera fler protokoll per tidsenhet än någonsin förut för att lösa tillvarons alla problem. Vi övervärderar oss själva. Och så får vi en liten gud på köpet. Och det är ju vad vi vill ha. Egentligen. Det är vad köttet vill ha. En liten gud. En sån där som man kunde stoppa i fickan. Som Jakob hade under sadeknappen. När de red iväg från Laban. De hade husgudarna någonstans undangömda. Det är ungefär den storlek som köttet önskar. Visst vill man ha gudar. Gärna mäktiga och starka, men de ska rymmas i fickan. Så ska det vara. Det är vi köttet om. Och inte är vi så alldeles fria från det där. Så att det är inte ständigt spöka för oss också. Vi är födda på nytt. Inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och det kanske var så här när du blev född på nytt att du tänkte dig att jag har en arbetskamrat, hon ser ju faktiskt ganska lite annorlunda ut på något konstigt vis. Men jag undrar vad det är egentligen med henne. Och så blir man lite nyfiken och så tänker man att jag kan ju titta in någon gång i kyrkan där och se hur de har det. Det kan ju inte vara farligt. Och så är man där och så plötsligt så kanske man
kommer på sig att be aftonbön och så här, och en vacker dag så tycker man att detta känns naturligt. Och så tänker man, ja, ja, det var ju jag som hittade på det här. Och jag kan ju precis säga hur det gick till. Det gick till så att jag träffade henne där och såg att hon var glad. Och så gick jag till kyrkan och så var där en predikant som liksom, det var lite stingig. Och så tyckte jag det, att nu vill jag bli kristen. Visst, på ett mänskligt plan så ser det ut som det var det hela. Precis som på Golgata, precis som med Pilatus och alla de här. Det såg så mänskligt och enkelt ut. Men ingenting av detta hade hänt om inte Gud hade handlat. Så det finns en mänsklig dimension i det här. Men det finns en gudomlig dimension, och skriften säger den är före. Därför att rätt vad det är så hamnar man i en kris. Man tycker som sagt att hela tillvaron brakar ihop. Det finns ingenting kvar. Och så tänker man, det var någon sorts hjärnspökare där. Det var någon sorts själslig influensa jag drabbades av ett tag. Men jag kan ju inte gärna vara Guds barn. Det märks ju tydligt, så besvärligt som jag har det nu. Det är väldigt skönt att veta att det är inte ditt initiativ. Utan det faktum att du började söka dig till Kristus. Det är redan i sig ett uttryck för att Gud tog tag i dig. Jätteskönt att veta. Därför det håller i kriser. Det håller i svårigheter när man tycker att liksom allt annat släcks ut. När man blir så totalt blottställd att man inte till sist andligen talar vet vad som är upp eller ner. Då vet man ändå, det var inte jag, det var Gud. Lite tidigare i Johannes evangeliet finns det ju en annan intressant bild på det där. 12 kapitlet. 20 versen. Johannes 12:20. Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa, Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem, stunden har kommit och människosonen ska förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Man kan tycka att det låter konstigt det här. Här kommer två greker. Och så säger de, vi vill se Jesus. Och så svarar Jesus någonting som låter som fullständig goddag yxskaft. Nu är det dags för mig att dö. För nu kommer det två greker. Man kan tycka, vad har det med vartannat att göra? Ja, det tror jag det har. Ty Jesus säger från början, jag är icke utsänd till någon annan än de förlorade fåren av Israels hus. Det betyder att när han börjar sin gärning efter dopet i Jordan, så drar fadern i judar och bara i judar. Men nu kommer två greker. Ja, det är en slump, säger vi. Två greker, en fluga gör ingen sommar, och två greker kan ju inte göra en korsfästelse, så att säga. Det måste vara en slump. Men Jesus ser annorlunda på det här. Här kommer två greker. Nu börjar fadern dra i grekerna istället. Stunden är inne då människosonen ska dö. Det blir ofta så här när kristna blir djupt deprimerade, att de fastnar i Matteus 12. Så då slår vi upp Matteus 12. 22 vers. Sedan förde man till honom en besatt som var blind och stum. Och han botade honom så att den stumme kunde tala och se. Och allt folket slogs av häpnad och sa, är han kanske Davids son? När fariseerna hörde det, sa de, det måste vara med demonernas furste Belzebul som den mannen driver ut demonerna. Men han visste vad de tänkte och sa till dem, varje rike som är splittrat blir ödelagt och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå. Och om Satan driver ut Satan splittras han, hur ska hans rike då kunna bestå? Om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut den? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått det. Hur ska någon kunna gå in och plundra en stark man på vad han äger om man inte först binder honom? Sedan kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är mot mig och den som inte samlar med mig han skingrar. Därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot anden ska inte förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse, men den som säger något mot den heliga ande får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den kommande. Ibland kan vi uppleva en så djup inre smärta. Och du vet, om du har varit deprimerad någon gång så vet du att man kan känna en olidlig skuld. Och det kan ju vara en skuld för någonting som man väl känner till vad det handlar om. Men andra, när de blir deprimerade och inte vet riktigt vad ont de har gjort, så kan de hitta på en skuld som ska passa till den här skuldkänslan. Och då kan nästan vad som helst duga. Jag har som läkare träffat deprimerade människor som kommit och sagt att jag har varit så ohygglig mot min hustru. Hustrun står vän och rar vid sidan av och säger, tror honom inte ett ögonblick, han är den snällaste människa som finns. Rätt snart lär man sig att tro på hustrun och inte på karen i sådana sammanhang. Ty en deprimerad människa känner skuld. Och jag tycker det är vanligt när kristna liksom känner skuld, för det ska man ju inte känna som kristen, har man då fått lära sig. Och då ska man tolka det här tillståndet på något sätt, och då slår man alltså upp Matteus 12 och 31. Och så säger man, jag har tydligen begått den oförlåtliga synden. Men det har han naturligtvis inte gjort. Vilka var det i den här situationen som hade hädat den heliga ande? Jo, det var de som sa att det är med demonernas första Belzebul som han driver ut demonerna. Upplevde de någon skuld? Upplevde de några svårigheter? Nej, ingenting. De var vid god, stabil psykisk vigör. De upplevde ingen skuld. De upplevde ingen längtan efter Kristus. De var icke utsatta för någon dragning. Och de omvände sig heller aldrig. Och de sörjde aldrig över att de inte omvände sig. Förstår ni? Möter du en människa som säger att som under stor vånda talar om för dig, jag har hädat den heliga ande, så tror honom inte. Ty om han hade gjort det, då skulle Herren sluta och dra i honom. Han skulle må utmärkt. Han skulle inte alls vara deprimerad. Han skulle inte sörja ett ögonblick. Utan han skulle bara säga, det där är strunt. Sånt ska man inte lyssna på. Det är bara idiotier för gamla tanter. Kristendom, bah! Men den som säger detta under smärta är ju en människa som är utsatt för Guds dragning. Han fruktar ju att mista sambandet med Gud. Och därmed visar han ju alltså att Gud håller på att dra i honom. Vi måste bara komma ihåg vem det är som har initiativet. Vi är kristna därför att Gud har tagit ett initiativ med oss. Det finns ett annat exempel på det här som visar samma sak, fast tycker jag nästan ännu tydligare. Och det är i Första Samuelsboken, 2 kapitlet. Och medan vi letar efter det, så låt mig ställa frågan. Varför säger nu Jesus så här? Att den som hädar människosonen ska inte få förlåtelse. Men den som hädar den ska få förlåtelse. Men den som hädar den heliga ande får det inte. Är den heliga ande känsligare på något sätt? Jag tror att det åtminstone en del av förklaringen har att göra med att om vi hädar den heliga ande så leder vi lätt människor vilse. Jesus säger personligen, jag har ingen prestige, mig får ni gärna tala illa om. Om ni nu förstår vad jag menar. Jag tar inte illa vid mig. Men hädar ni den heliga ande, då blir tredje part lidande. Och det är värre. Då leder ni människor bort ifrån Gud. I regel är det ju så att när vi på olika sätt försöker att utmåla den heliga andes verk som om det var något annat, så gör vi det därför att vi vill leda människor åt ett annat håll än vad Gud vill. Det är oftast det är människor som är ute i alldeles speciella egna syften. Och när vi nu läser den här texten i Första Samuelsboken 2, så ska vi läsa om prästen Eli och hans söner. Eli var gammal och hans söner hade tagit över offertjänsten så att säga. Och de skötte den inte efter Herrens vilja utan på sitt eget sätt. 12:e versen ska vi börja läsa. Men Elis söner var onda män som inte ville veta av Herren. På följande sätt brukade nämligen prästerna gå till väga med folket. Så ofta någon offrade ett slaktoffer kom prästens tjänare medan köttet koktes och hade en treuddig gaffel i sin hand. Den stack han ner i kitteln eller pannan eller krukan eller grytan och allt vad han så fick upp med gaffeln det tog prästen. Så gjorde de mot alla israeliter som kom dit till Silo. Ja, till och med innan man hade förbränt det feta kom prästens tjänare och sa till den som offrade: ge hit kött så att jag kan steka det åt prästen, ty han vill inte ha kokt kött av dig utan rått. Om då mannen svarade honom, först ska man nu förbränna det feta, ta sedan vad du har lust till, så sa han, nej, nu genast ska du lämna det, annars tar jag det med våld. Och så kommer den 17:e versen. Och de unga männens synd var så mycket större inför Herren som folket därigenom lärde sig att förakta Herrens offer. Det här var allvarliga ting. Det var inte bara så att dessa Elis söner helt privat försyndade sig mot Gud. Utan de lärde också tredje part att förakta Herrens offer. Tjugoandra versen. Då nu Eli som var mycket gammal fick höra allt vad hans söner gjorde mot hela Israel, och att de låg hos de kvinnor som hade tjänstgöring vid ingången till uppenbarelsetältet, sa han till dem: Varför gör ni sådant, allt detta onda som jag hör allt folket här tala om er? Inte så, mina söner. Det rykte jag hör vara allmänt spritt bland Herrens folk är inte gott. Om en människa förbryter sig mot en annan så kan Gud medla för henne. Men om en människa förbryter sig mot Herren, vem kan då göra sig till medlare för henne? Men de lyssnade inte till sin faders ord, ty Herren ville döda dem. Det hädels mot anden. De mådde utmärkt. Och de fortsatte. De åt stekt kött varenda dag. Det funkade underbart. Inte skymten av någon vånda eller depression eller oro eller längtan eller något. Det enda de frågade efter, det var hur saftiga biffarna var idag. De mådde förträffligt. Varför? Därför att Gud hade slutat att dra i dem. Vi ska ta en sista text som också figurerar ofta i själavårdssammanhang när kristna blir deprimerade. Hebreerbrevet 6. Vi bör läsa den fjärde versen. 4-8. Ty människor som har avfallit fast de en gång har blivit upplysta och smakat den himmelska gåvan, fått del av helig ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter. Dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändelse, eftersom de korsfäste Guds son en andra gång och gör honom till åtlöje. En åker som får rikligt med regn har Guds välsignelse om den suger upp vattnet och skänker odlaren hans gröda. Men bär den tistlar och törnen är den värdelös. Förbannelsen är inte långt borta och slutet blir att åkern bränns av. Återigen möter man ängsliga kristna som säger det måste handla om mig det här. Och det gör det med all säkerhet inte. Därför att när vi drabbas av ängslan inför det här så läser vi som om det stod att det som har smakat den himmelska gåvan och fått del av helig ande och vad det är och som ändå avfaller, den vill inte Gud ha. Hur de än bankar på himlens port så kommer Gud inte att ta emot dem. Åh, de kan slita ut knäna på byxor efter byxor efter byxor och ropa till Herren och gråta och sucka och klaga och jämra sig dygnet runt. Herren vill aldrig veta av dem. Så står det inte. Det står, dem är det omöjligt att återföra. Varför det? Jo, därför man kommer till dem och säger, men du minns väl hur det var när du vandrade med Herren? Du har ju svikit Herren. Bort med det. Jag vill inte höra på sånt. Dem är det omöjligt att återföra. Hela tiden måste vi minnas att Gud är steget för. Ibland så talar skriften ord som vi som kristna tycker är egendomliga. Det står att Herren har utvalt oss. Och då får man genast konstiga tankar. Man ser sig själv gå i något snabbköp och stå här och titta på 8 sorters ärtsoppsburksfabrikat. Vilken är nu bäst här? Man ska titta lite grann. Det var visst mera protein i den där och mindre vad det nu kan vara, salt och socker i den andra och så vidare. Om det nu är socker i ärtsoppa, jag vet inte. Och så här, och till sist så bestämmer man sig för en burk med kanske extra pris och allt. Gud har utvalt. Jag är inte riktigt säker på att det ska tolkas på det sättet. Men en sak är ju klar. Din längtan efter Gud, den började inte hos dig. Vi älskar för att han först har älskat oss. Vi är födda på nytt. Inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och det är det som ligger i att vara utvald. Om vi så är utvalda på någon annans bekostnad eller inte. Att Gud sa att jag kan ju inte ta alla 7 ärtsoppsburkarna, jag får ta en. Det är så som vi tänker, och då hamnar vi i problem. Det kanske inte så Gud tänker. Men ta det ordet åtminstone att det betyder så här. Gud såg dig innan du såg honom. Han tog tag i dig innan du sträckte upp handen mot honom. Och vi brukar ju på morgnarna när vi träffas, inte minst på Arslan, så brukar vi säga att Guds nåde var morgonny. Det brukar alltid någon säga, och det är ju härligt. Och hur kan vi veta det? Jo, varje morgon väcker han vårt öra till att höra på lärjungshet. Varje dag på nytt är han där och söker oss. Och vi kan uppleva starka sökningstider. Vi kan uppleva ibland hur det där liksom tonar bort. Men hela tiden så söker han oss. Och vi lever med den längtan efter honom. Som bara är en återspegling av att han först har tagit initiativet till att söka oss. Det är barnaskap. Och ibland så sörjer jag över att vi i denna väldigt prestationsmättade tid är så oerhört upptagna med att komma underfund med om vi är frälsta eller ej. Så många nästan inte hinner uppleva något annat av sitt kristna liv. För egentligen är ju detta väldigt enkelt. Och här ligger en stor trygghet. Ja, men jag är en så dålig kristen. Jag har inte burit mycket frukt och jag har inte lyckats med helgelsen och så vidare. Men det är inte du som ska lyckas med den. Herren bär frukt i dig. Det är inte du som ska bära frukt åt honom. Låt honom få fortsätta. Han som har börjat ett gott verk. Paulus uttrycker det här så fint när han talar om var gränsen går någonstans. Han säger, är vi trolösa, så är han trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Förnekar vi honom, ska han förneka oss. Men där går gränsen. Vid en medveten handling. En medveten förnekelse. Så länge vi längtar efter att tillhöra honom, så är det honom nog. Nu ska vi tacka och be tillsammans. Herre, vi tackar dig för barnaskapets ande som vittnar med vår ande om att vi är dina barn. Den som kommer till dig ska du inte kasta ut. Men ingen kan komma till dig om inte fadern drar. Utan när fadern slutar att dra, om så skulle hända, så tar upprorskrafterna över och det finns ingen längtan kvar i vårt innersta. Herre, lär oss att förstå att längtan efter dig och ditt rike, tillhörigheten till dig och allt vad det innebär, det är en återspegling av din härlighet och inte alls bara följden av vårt mer eller mindre slumpartade eller kanske genomtänkta beslut. Utan du har handlat suveränt i våra liv innan vi tog steget. Herre, vi förstår inte hur du kan vara allsmäktig och ändå ge oss en fri vilja. Vi förstår inte hur kungars hjärtan kan vara i din hand som vattenbäckar. Och ändå kan kungar göra så mycket tokigt och så mycket ont. Och ändå kan du ställa oss alla till svars, till ansvar för våra liv. Så att vi har att välja på att fly till din ord. Eller att stå för det ansvaret till slutet. Herre, du är väldigare än vi kan fatta och förstå. Det var den läxa du lärde Job. Och den läxan får du lära oss också, Herre. Det är ju inte allt ett barn kan förstå. När vi var som barn så var det mycket som pappa gjorde som vi inte förstod. Och det får vi acceptera idag med. Men ingen av oss har blivit född till jorden av sin egen vilja. Och ingen av oss har blivit född till himlen av sin egen vilja. Utan den ligger hos föräldrarna. Det är jätteskönt att veta. Det är tryggt att veta, Herre. Du sökte oss, inte därför att du inte visste allt om oss, utan just för att du gjorde det. Herre, det är kärlek. Vi prisar dig. Amen.